Sekter. I decennier har vi förundrats över dem. Blivit rädda, arga, nyfikna.
Januari 2004. Sverige skakas av dramat kring den lilla församlingen i Knutby utanför Uppsala. Pastorn Helge Fossmo fick sin barnflicka att mörda hans hustru och skottskada ytterligare en församlingsmedlem. Hustrun sköts i döds med flera skott i huvudet och avled. Det andra offret överlevde men fick svåra skott.
Sekten blir en annan värld.
Ja, men om du kan bli entusiastisk över en läderkula som flyger in i ett nätmål, så kan jag bli entusiastisk över att Jesus Kristus uppstånden ifrån de döda. Halleluja!
Vi har läst om massmord, övergrepp, Kristi brud.
Ska Gud behöva sätta dig i rullstol för att du ska fatta vad livet är värt, tror jag. Jag menar, Gud sätter ingen i rullstol, men han kan tillåta straff.
Men också om villkorslös kärlek och meningen med livet.
The deprogrammers were making comparisons with Hitler and Moon. And I said, I don't care if Moon is like Hitler. I've chosen to follow him and I'll follow him to the end.
Hur skapas en sekt? Vem går med? Och varför stannar man kvar?
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om sekter. Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 308 av Ångestpodden.
Hej på er, och alltså tredje delen av vår poddserie Vi måste prata om sekter.
Exakt.
Yes.
Den känns väldigt uppskattad.
Ja.
Jag blev väldigt stolt och väldigt mallig när någon skrev att detta var det bästa de hade hört i skrået sekter.
Trots att personen i fråga hade lyssnat på väldigt mycket om sekter.
Alldeles toto som finns.
Ja, då blir man stolt som en toppe.
Nej, men man blir så stolt och glad. Och det tycker jag faktiskt vi ska vara också, Sofie.
Mm.
För att så här, vi har slitit med detta. Det har varit jätteintressant. Och vi vill liksom skapa samtal som är liksom kanske något annat än vad man vanligtvis har sett medialt om sekter.
Ja, och jag har ju lärt mig väldigt mycket av det här själv.
Jag var väldigt fördomsfull.
Det här, extremt fördomsfull.
Mm.
Och det bryts ännu mer fördomar i dagens avsnitt, skulle jag säga.
Jag tycker det är också intressant idag att vi också kommer in på radikalisering, vi kommer in på högerextrema grupper, och vi kommer in på IS, vilket, men det känns också som att man inte ska glömma den delen när man pratar om de här sekterna.
Precis, det blir ju ofta att man liksom snöar in väldigt mycket på så här frikyrkan och liksom mycket kristendom och så, men sekter finns ju lite överallt, kan man säga.
Verkligen, men först.
Vi är denna vecka sponsrade av Mendly!
Nej, men du, det är vi. Och Sofie, jag tänker bara för liksom sakens skull, vad är Mendly om någon sitter och funtar?
Mendly är ju chattterapi, alltså flexibel terapi på riktigt.
Men du vet, att ha Mendly i telefonen, alltså i appen,
och
om man behöver terapi så kan man chatta. Alltså trösklarna blir ju så mycket lägre för att faktiskt söka hjälp när man behöver det.
Exakt, och chatten, den kan man ju också liksom använda lite hur man vill. Vill man helst skriva med sin psykolog, ja, men då gör man det. Vill man skicka ljudmeddelanden, då kan man göra det. Eller om man hellre vill liksom se personen man chattar med, så kan man skicka videomeddelanden. Så man väljer liksom själv.
Det är jättebra. Du, så här. Jag tänker att nu går vi ju liksom in i en tid, juletiden, som för många är väldigt mysigt. Men vet vad det också är för många? Det är väldigt ångestladdat.
Mm.
Det är, alltså jag tänker på den här ofrivilliga ensamheten som, ja, men den har alltid känts påtaglig vid juletid. Men alltså i år, i och med pandemin.
Mm.
Alltså ensamheten som liksom breder ut sig som ett täcke över landet.
Ja, det, alltså ensamheten kommer ju nog aldrig ha varit så påtaglig som den kommer ha känts egentligen hela det här året ju, på många sätt.
Precis.
Men kanske framförallt nu kring julen, när man inte får fira den riktigt som man brukar göra. Men jag tänker också att det, av den anledningen så kan ju faktiskt den här högtiden vara lite mindre jobbig också för vissa, som kanske annars har haft väldigt mycket press och känt att man är den enda som sitter ensam, eller den enda som inte har de där riktiga julkänslorna. I år kanske man känner mindre press av just den anledningen, för att ingen kan fira de där stora liksom julfirandena.
Jag har en fråga. Mm. Eller Mendli har en fråga till dig. Mm. Jul, vad är det för skit?
Ja, men för mig har julen alltid varit ganska mycket ingenting, skulle jag säga. Ja. Alltså jag har aldrig haft ett firande som är så här traditionsenligt. Det har alltid varit väldigt olika på många sätt. Och sen så har jag väl också alltid känt att så här, hetsen kring julklappar och mys och allt sånt, det har varit ganska pressande för mig. Jag tycker det är ganska jobbigt bara rent generellt. Så jag har nog sånt där år där det känns lite mindre jobbigt än vanligt.
Mm.
Vad känner du då?
Jag vet inte. Jag tycker, jag älskade julen som barn.
Mm.
Men jag är väldigt, vad ska man säga, jag är vemodig inför julen.
Mm.
Jag tycker att julen påminner mig väldigt mycket om de som inte finns hos mig längre. Alltså jag tänker väldigt mycket på släktingar som har dött, som inte finns mer, som, alltså det blir liksom, julen blir en, ja men jag blir vemodig för jag saknar så många.
Det blir
så
känslomässigt.
Jätte, och det kan vara väldigt jobbigt. Men du, oro och ångest tar ju inte jullov som bekant.
Nej.
Och därför har Mendli öppet hela julen.
Ja, och för att använda Mendli behöver du vara 18 år och ha BankID.
Ladda ner Mendli via App Store eller Google Play.
Tack Mendli. I den här tredje delen av poddserien träffar vi Håkan Järvå.
Ja, jag heter Håkan Järvå, jobbar som psykolog och har hållit på med det här ämnet sekter och radikalisering och hjälpt i avhoppar i alla fall 15 år nu. Så, och anledningen till att jag håller på med det då är för att jag själv var med i en religiös sekt i närmare 15 år när jag var ung.
Vi pratar idag om manipulation, extremism och radikalisering.
Det är för mycket så här, det är ett av de större orsakerna till att man får psykiska problem, skulle jag säga, att man försöker undvika de här obehagliga känslorna.
Mm.
Och det är inget farligt. Ångest är en naturlig signal på att någonting man ska uppmärksamma, eller det behöver inte betyda något liksom. Det är bara en varningssignal, det är som ett larm så.
Mm.
Och men tror man för mycket på att det är en fara där, så kan det ju liksom bli en loop och rundgång, och då blir det ett problem i sig då.
I avsnittet nämns salafism, som är en inriktning inom islam som vill gå tillbaka till religionen så som de själva uppfattar att den lärdes och praktiserades av de tre första generationerna av muslimer.
Men du är ju som sagt psykolog och även författare. Mm. Och vi tänkte så här att i den här serien så ska du nu få hjälpa oss reda ut allt du kan om sekter.
Mm.
Men du var ju inne på det, just din egen historia, att du själv är sektavhoppare. Kan inte du berätta lite om de 15 åren? Lite kort.
Ja, jag kanske skulle skriva en bok om det hela istället, men det är en ganska lång och tråkig historia egentligen. Nej, men jag var ung, jag var 20 år när jag blev rekryterad, och jag visste inte vilka de var egentligen. Jag hade aldrig hört talas om dem. Och jag var nyinflyttad i Göteborg. Och rörelsen var ju Scientologikyrkan då, för er som inte vet. Då. Men, och jag fastnade ganska snabbt. De var väldigt trevliga och jag hade liksom inget försvar, inga kompisar i närheten heller. Så det blev snabbt mitt sociala umgänge, och jag var lite nyfiken och drogs in i det blixtsnabbt, så kan man säga. Och i början var det helt fantastiskt. Det var som en kick liksom, och en drog nästan. Och sen med åren gick då, så blev det ju, jag började jobba inom organisationen och det blev mer och mer så här negativa sidor av det hela. Men det var blandat med en del, ibland glimtade till och det kändes bra, så att man höll ju på ganska länge, och jag gifte mig med en scientolog och vi fick barn och så. Men sen så blev det allt mer negativt att vara med, det blev obehagligt, så vi, själva rörelsen då kan man väl säga, och vi flyttade från Göteborg då, och det var ju också min för detta fru då som var med då, som hon blev utesluten, och det bidrog ju till att vi kom bort från rörelsen. Och 4 år senare så kom jag i kontakt med avhoppare på internet, det var 94. Och då, det var ju liksom begynnelsen på internet då. Då fanns det ju såna här, inga såna här chattforum där man instantly kan prata med folk. Utan det var ju, man gjorde ett inlägg och så tog det 2 timmar innan det dök upp på den här nyhetsbården då. Och så det var ju ganska långa ledtider. Men där fick jag kontakt med folk som hade hoppat av. Och så i början var jag lite skeptisk till det hela, men det, till slut så fick jag bara en sån blixt från en klar himmel där jag insåg vilken bluff och båg det hade varit. Det var som om allting plötsligt föll på plats och så insåg jag att jag levt i någon slags fantasivärld under många år. Så. Och det var en ganska obehaglig upplevelse. Så. För det, man tror ju att när någon äntligen ska inse att det har varit bluff och båg, att det ska vara skönt då, men det är ju så då, plötsligt så har man ju, förstår man ju samtidigt att man har ägnat 14 år av sitt liv som jag hade då åt någonting som var en helt fantasivärld, en drömvärld, och det får ju med sig en massa andra tankar också då.
Såklart.
Och plötsligt så kunde inte jag lita på mig själv. Allt som jag hade lärt mig under de här åren om människor, för scientologin är ju någon slags idé om hur människor är, och det är en slags förklaring på allt mänskligt, varför vi finns och ja, alla de där existentiella frågorna då. Och plötsligt så rycktes det bara bort och då, aha, vad ska jag tro på nu då? Typ så va? Ja, jag tror inte man måste ha varit med om det där. Det är som att, jag menar, det är en sån här unik upplevelse som man nog inte kan riktigt kan fatta om man inte har upplevt det själv. För det är så pass starkt, ska man säga. Att bara plötsligt tappa helt fotfästet så där. Det är ingen gradvis process bara, som man bara sakta sjunker ner i någon depression eller så där, utan det är pang, plötsligt är det bara kaos och ångest så. På tal om ångest då, för det var verkligen det som kom som en spark i magen så. Och då jag famlade då efter något att hålla mig i då, och började läsa filosofi och lite annat. Jag började ersätta de här idéerna med någonting mer hållbart då. Och till slut så blev det också att jag började studera psykologi, läste till psykolog. Men det var väl båda att jag behövde ha ett jobb eller någon sysselsättning eller göra någonting. Men det var ju också att jag ville förstå det här på något sätt. Jag hade ju ingen aning om vad en psykolog höll på med när jag läste på programmet från början då. Jag bara sökte dit, det verkar väl bra typ. Men jag hade liksom ingen koll på vad psykologer gör då. Så det var inte min ambition direkt att bli psykolog. Så, men det, nu har jag ju jobbat med det som parallellt med det här sektavhopparproblemen. Och det är nog ganska nyttigt också, för jag har fått lära mig mycket om jag tror att man behöver förstå andra saker också när man jobbar med sektproblematik. Tyvärr är det ju så sekt. De som jobbar med avhoppare från sekter framförallt har nästan i princip alla har en egen erfarenhet av att ha varit med. Det blir lätt färgat av just den upplevelsen. Så det tänker jag har varit ett problem länge. Men det är anledningen till att det är så, det är för att det är ingen som har varit intresserad av det här problemet egentligen. För att sekter, man tänker sig att ja, men folk, det är religionsfrihet, folk har gör ett fritt val och det är det är inget som stör samhället. Det är först när det blir våld som det blir intressant för samhället och vad som är våldsbejakande extremism då. Och det är då de här samhällets intresse väcks för de här frågorna, och det är lite störande också på ett sätt, tänker jag, just att det, för mig, ja, det tog ett tag innan radikalisering blev populärt, och jag har ju liksom varit intresserad av det här ämnet ganska länge innan man började prata om radikalisering. Och det var som om de som pratade om radikalisering, det var som om det hade upptäckts ett nytt fält som att förstå. Och jag bara tänkte, men det är ju samma grej. Liksom. Det här, vi hade, de som har hållit på med det här med sekter och forskat i ämnet har ju erfarenhet sedan 70-talet. Ja, 70-talet kan man väl säga. Ja, 60-talet också. Så det fanns ju enormt mycket, tyckte jag då, redan. Att, och det har väl börjat... har man väl börjat förstå också inom de som jobbar med radikalisering, att det finns man kan dra nytta av de erfarenheter som vi har gjort när det gäller sekter och avhoppare från sekter och så.
Men vi blir på ett sätt ständigt påverkade och manipulerade i vår vardag, ju liksom genom reklam och sociala medier och sådär, men när skulle du säga att manipulation blir farligt?
Ja, det som det är min definition av det hela är ju att man, vad radikalisering är, eller det, och radikalisering då innefattar jag ju även det här med att man dras in i en religiös sekt och inte, måste inte vara våldsbejakande. Det kan också vara en sån en dysfunktionell parrelation. Det är samma mekanismer egentligen så. Men vad radikalisering är, tänker jag, är ju att man luras in i en miljö där man utnyttjas och fås att göra saker som man normalt inte skulle göra då. Och det handlar ofta om pengar, eller det handlar nästan enbart om pengar, sex och makt. Och oftast är alla de tre inblandade då. Så man blir utnyttjad. Scientologin, det handlar inte så mycket om sex då kan man säga, men det, framförallt pengar då. Det man utnyttjar ju sina medlemmar maximalt när det gäller pengar, men och det är väl det, man får folk att också göra detta gladeligen. Det är ju det som är hela tricket med radikalisering, att man får folk att göra onormala saker och tycka att det är normalt att göra det.
Exakt.
Ideologin säger att det här är helt normalt att spränga sig i luften. Det är bra att spränga sig i luften eller att bli våldtagen. Liksom, de som blir utnyttjade sexuellt, de blir ju det och tror att det är någon slags gåva de får.
Ja, exakt.
Så det är liksom man ideologin säger att det här är något bra som händer, men i själva verket blir man utnyttjad då.
Men vi har ju med, alltså nu när vi har gjort den här serien, alltså man märker ju att man både själv men också möter bilden av att många tänker, ja men jag skulle aldrig bli indragen i en sekt. Alltså att man ser det som att personer som går med i en sekt är lite dumma nästan. Men alltså vad tänker du om den bilden?
Ja, precis. Jo, det är de fördomarna finns ju. Men det är ett psykologiskt försvar man har, tänker jag. Att man vill inte tro att det här skulle hända en själv då. Och det är ju det som gör att man kan bli att man är sårbar. Man tror att man inte skulle drabbas av det här. Det är, enbart det är ju en riskfaktor som gör att man skulle kunna drabbas av det då. Man är ju mycket mindre sårbar om man är paranoid och misstänksam så. Men det kanske inte så det kanske inte så funktionellt att leva med vara misstänksam mot allt och alla hela tiden då.
Nej, man vill liksom inte vara någon pessimist.
Det är det enda sättet att skydda sig, skulle jag säga. Det är att bara misstänka allt och alla. Men då blir inget roligt liv. Man måste ju ha lite tillit då. Och så snabbt som möjligt inse att om man har blivit lurad eller påverkad att backa. Så.
Om man bara då ska definiera sekt. Vad är en sekt?
Ja, precis. Jag har i min bok som kommer ut här då i februari, eller januari kanske hoppas jag till och med, som heter radikalisering, så har jag ju faktiskt en definition som jag tycker är ganska värdefull. Den säger mer om vad det är för typ av beteenden som finns i såna, alltså det är mer, jag tittar mer på beteenden, inte på tro, om man säger så. Det som är, när man definierar en sekt utifrån att man tror på saker, så blir det väldigt det går inte att använda den definitionen på något vettigt sätt, skulle jag säga, utan man måste ju titta på vad det är som skiljer såna här rörelser åt om man jämför med vanliga grupper. För alla såna här saker som man upptäcker insekter, det finns ju vanliga grupper också. Grupptryck är ju inget unikt för en sekt liksom. Men det, som jag säger, den fundamentala skillnaden är ju att man får individer att göra saker som de normalt inte skulle göra. Och det sker i en väldigt tydlig process där man sakta leder in människorna i en värld, en språkligt konstruerad värld där det känns naturligt att bli utnyttjad på olika sätt.
Ja.
Och den här processen där man leds in är väldigt specifik också. Det är väldigt tydligt hur man bär sig åt. Va? Det är flera steg som man kan se det i alla de här rörelserna, hur det här går till. Och jag tänker, vi behöver inte gå in på alla de här stegen. Det blir lite för nördigt så, men det kan man ändå säga att det är väldigt tydliga steg, och det handlar om att man sakta alieneras från dem, man liksom separeras från omvärlden och fås att anamma en ideologi som säger till en att det här är helt naturligt att bli våldtagen eller spränga sig själv i luften eller ha ihjäl motståndare. Plus att man också, det är också väldigt typiskt för den här ideologin då, att den går inte att avinstallera. När man väl installerat den, då har den liksom en självskyddande mekanismer, immunförsvar. Så fort man försöker montera ner den och ifrågasätta den, så finns det en, då kickar det in. Nej, det går liksom inte att, ideologin förbjuder alla försök att tänka på något annat sätt, så att säga. Så när man väl har börjat tänka på de här sätten, så går det inte att ta bort det, så att säga. Inte genom att prata i alla fall. Det går att motverka det här, men det är det som folk gör misstaget också, tänker att man pratar alldeles för mycket om ideologi och sektor och så här. Det är erfarenheter som när folk gör andra erfarenheter, det är då de hoppar av. Det är liksom när de får andra intressen och erfarenheter. Jag kan ju säga att ett av de vanligaste orsakerna till att folk hoppar av från sådana här våldsbejakande rörelser, det är att de stöter på en individ från fiendesidan som visar kindness, alltså som är plötsligt, det är inte det där monstret som man har fått lära sig att fienden är då. Det har pratat med många, så många avhoppare, både från IS, jihadiströrelser, högerextrema rörelser, och liksom, i princip alla har en sån här upplevelse av en fiende som man trodde var ett monster, som visade sig vara en snäll och genuint trevlig människa. Och en sån upplevelse har lyckats liksom vända den här ideologin. Det har fått ideologin att rasa liksom. Men man måste uppleva något som motsäger ideologin då. Och jag kan säga en till då bara nu. Att en av de vanligaste orsakerna till att folk lämnar högerextrema rörelser är att de träffar en tjej. Så. De får en annan upplevelse som är lika stark. Så. Och då blir det inte lika viktigt.
Men för vi har förstått också när vi har pratat med de andra som är med i serien att det har ju också varit så extremt kärleksfullt i de här grupperna som de då har befunnit sig i. Det har liksom varit lovebombing, det har varit extremt mycket bekräftelse, som sen andra dagen, alltså om man gör samma sak som man får bekräftelse för ena dagen, så får man liksom hat andra dagen för att man gör samma sak. Men alltså så här, att man liksom successivt skärs ner, fast man har heller aldrig upplevt så mycket gemenskap och kärlek samtidigt.
Ja, men precis. Och återigen i min bok då beskriver jag den här processen då, och jag kallar den för slice. Och det är liksom det är fem steg egentligen. Man för det första så väljer man ut sina offer. Det är inte så att man, det är en missuppfattning att folk, man tror att folk söker sig till såna här rörelser. De allra flesta blir rekryterade. Man stöter på någon som rekryterar dem. Och den första upplevelsen är alltid så här fantastiskt underbar, som att bli kär, va? Men det är där fällan gillras också lite, för att när man är i den euforiska tillståndet som det är att vara kär då, så introduceras då den här ideologin som också kommer sen förbjuda en att lämna då. Och sen den kicken på det hela är just det här osäkerhetsmomentet då, för att när man drar bort mattan från folk, så det här fallet från att det har varit fantastiskt till att det blir oj, vad händer nu?
Ja.
Då vill man ju ha tillbaks det där som var så fantastiskt.
Mm.
Och man blir så upptagen av att försöka hitta den där kicken igen då. Och behaga ledaren. Och man är mycket lättare att utnyttja personer som är man blir osäker på, och man försöker vara till lags mer då.
Gud, jag tänker ju verkligen på en destruktiv relation. Alltså hur likt det är.
Mm. Ja, det är samma metod.
Men det känns också som att det är väldigt starkt i de här grupperna. Mm. Alltså just kring så här, det här kommer hända efter att du dör. Att den filosofin, att man liksom samlar tron eller hela liksom... Ja, men allt kring så här, ja, men det, man kan ju inte såklart inte bevisa att det stämmer, men man blir så övertygad om att det här kommer hända efter döden.
Ja, men att många av grunderna i sekterna är att man har en tro på någonting som man inte kan bevisa stämmer.
Ja, det är ju en utav dem. Jag delar ju in det, jag tänker, det är mycket så här regler. Att vara med i en sån här rörelse omgärdat av en massa regler, förbud, saker man får och inte får göra. Då. Och de svåraste reglerna att göra sig av med, det är de där som på fackspråk heter det otestbara regler. Alltså regler som inte går att testa. Då. Att om du gör så här så kommer du brinna helvetet. Det finns ju forskning som visar att det är väldigt svårt att göra sig av med en sån idé. Man går alltid omkring och tvekar. Man kan aldrig vara riktigt säker. Va? Men det finns metoder att jobba med detta också. Så det beskriver jag ju också i min bok. Just hur man kan jobba med just de problemen. För de är ju ganska vanliga. Då. Det är otestbara regler är ju en sån här del i det hela. Då. Men det är många andra regler alltså som avskärmar folk. En idé är ju också det här med de onda fienderna. Man har alltid den här svartvita bilden av världen där man står på de goda sida, de onda är monster. Va?
Mm.
Och det där har en tendens att bli självuppfyllande. Då, för att när man har det filtret framför sig och ska prata med andra, så i början så beter sig människor ganska så här. Vad ska man säga? De uppfyller ju ideologins idé om hur omvärlden kommer att bete sig och bara bekräftar att människor är monster och inte fattar och så. Det är därför också det är viktigt för anhöriga att fatta att när man börjar bli upprörd och börjar argumentera med sina barn som dras in i sånt här, så bekräftar man ju bara det hela. Man bara förstärker radikaliseringen. Så det är jävligt viktigt att i inledningsfasen, om man nu har sitt barn som börjar bli radikaliserat, att man märker det, att man inte gör de här misstagen som att börja tjata och bli förbannad och skuldbelägga. För det driver ju bara på den här processen mycket snabbare. Så.
Mm.
Så det är så obehagligt att det är så utstuderat.
Ja,
jag skulle säga att det är inte egentligen... Jag tror att det är en metod, den här metoden då utvecklas ju av människor som inte har normala skamkänslor och empati då, kan man väl säga. Jag tänker det är nog ganska gemensamt för alla de här ledarna att de har en tendens av någon slags narcissistisk personlighetsstörning, psykopater. Det är som bedragare och de här misshandlare, kvinnomisshandlare också. Dysfunktionella parrelationer. Man har metoder som man utvecklar på grund av att man inte har den här empatin för den andra. Och då kan man liksom ta till metoder som man människor normalt inte gör. Då.
Nej,
och det, Det finns ju en del, hel del forskning kring psykopater och, eller ja, vad man ska kalla dem. Det just då en sak man tänker att de, en brist hos dem är att de har inte den här reflexen som vi föds med de flesta, att man upp, när man ser någon göra sig illa så upplever man obehag. Så. Mm. Ni känner igen det, om någon slår sig, ja, så ryser man till, va?
Precis.
Det är den reflexen verkar de sakna eller har inte lika stark då. Och det gör
att, redan, alltså ser man det redan från när de här personerna är barn att de...
Ja. Och alla blir ju inte sektledare eller utvecklar såna här metoder, men det måste till mer saker också. Det måste vara en ganska dysfunktionell miljö man växer upp i också oftast. Mm. Så. Men det, då, om man inte har den reflexen så upptäcker man ju också att om man kan få, för de har ju normala behov som alla andra människor, men de utvecklar ju vad ska man säga, metoder som människor inte gör då. Och typ att man kan ljuga obehindrat, hitta på historier. De har liksom ingen skam i kroppen. För de märker att jag kan få den här personen att göra precis vad som helst. Och jag tror att en del går igång på det också. Jag tror att de tycker det är kul att bara se, aha, jag kan få honom att göra precis vad som helst. Va?
Ja, precis. Hur långt kan jag dra det liksom? Mm.
Jag såg en intervju med en kille som har blivit diagnostiserad som psykopat. Och han beskriver det som att det här tycker jag är intressant, för att man måste nog fatta att det är någonting annat man har att göra med en normal flockdjursmänniska. Utan han beskriver som att när han upptäcker, om man möter en människa, så anar han sig till en svaghet. Och då får han för sig att utnyttja det. Det är någon slags mekanism. Svaga, om man ser en svaghet så utnyttjar han det. Det är mer som rovdjur, va?
Ja.
De drar nytta av människors svagheter och sen utnyttjar de det och sen går de vidare. Det är väldigt intressant. Det är få.
Ja, det är så intressant. Mm.
Oh, och jag tänker en del människor kör det här racet med grupper då, för då kan man ju odla den här grejen i en grupp då. Man kan få sina behov tillfredsställda av den här gruppen, om det är sex eller om det är makt eller pengar eller vad det kan vara. Och en del har det i en parrelation så. Eller en del blir bedragare så. Och en del har de här läggningen, men de utvecklar inte de här metoderna då. Men man måste ha, skulle jag ändå säga, att den här nedsatta funktionen av empati för att kunna utveckla de här typerna av metoder och så.
Men skulle du säga att det är en viss typ av personlighet eller liksom en speciell fas i livet där man alltså har lättare för att bli indragen i en sekt?
Ja, intressant att fråga det. Precis, det är ju framförallt när man är ung, mellan 16 och 26, de allra flesta går ju med i den åldern så, i de här rörelserna. Och de allra flesta lämnar efter mellan 26 och 30, alltså de lämnar innan de blir 30.
Okay.
Det är få som är kvar någon längre stund. Så. Sen är det också så att de som växer upp i såna här rörelser, det är samma tidsspann som de hoppar av.
Aha.
Så det är en naturlig process som vidtar i man vill göra sig fri, stå på egna ben i den åldern. Men man har inte så mycket erfarenheter och man är mycket mer sårbar för människor som vill utnyttja ändå.
Mm.
Och det gäller att ha tur eller otur. Stöter man på en sån här rörelse, det är handlar mer om otur än att man söker sig till såna här rörelser. Det är olyckliga omständigheter som gör att man dras in. Då. Och det handlar mycket om utbudet på platsen också. Och sen finns det lite andra sårbarhetsfaktorer också. Så där, men det finns ju ingen personlighet, utan de allra flesta skulle vara sårbara. Och sårbarheten handlar ju då till viss del om vad man har för, vad man är blind för, om man säger så.
Mm.
Om man tror på någonting eller om man växer upp i kristna hem till exempel, så är det ganska vanligt att man blir mer extremt kristen så.
Mm.
Det är som en reaktion på sina på föräldrarnas religion då. Men man kan lika gärna bli, det finns massa exempel på att man kan gå med i andra rörelser också. Så där. Det är svårt, det går liksom inte att förutsäga vem som ska dras in i en sekt, utan det handlar mycket om sårbarhetsfaktorer. Och så det är samma sårbarhetsfaktorer skulle jag säga som för att bli kriminell, för att utveckla psykiatrisk problematik och ätstörningar och all sköns svårighet som kan drabba tonåringar. Då. Det är samma sårbarhetsfaktorer som är i spel. Då. Så det, om man ska motverka sånt här, då får man jobba med de här sårbarhetsfaktorerna som är sårbarhetsfaktorer för en mängd olika problem då egentligen så att säga. Man kan inte specifikt gå in och jobba med att motverka radikalisering och prata om värderingar och värdegrund och sånt där. Det är ju inte det, det handlar inte om det. Radikalisering är inte det är inte så att man föds med en taskig värdegrund och så blir man nazist till exempel. Nej, som en del verkar tro. Utan det är ju radikalisering är ju att man och rekrytering är ju att man förvrider huvudet på folk och får dem att tänka på ett annat sätt. Liksom. Det ingår ju i hela processen att man går från en tänkesätt till ett annat. Då. Det är någon slags, man tittar för mycket på ideologi och det man tror på. Man förstår inte de här underliggande behoven och processerna som gör att människor går med i grupper överhuvudtaget. Så.
Nej, exakt.
Men jag tycker det är så intressant just alltså som du sa att människor söker sig ofta inte till de här grupperna utan man blir rekryterad. Men hur kan det se ut eller gå till en sån här rekrytering?
Ja, det beror ju på vilken rörelse det är då. Men typ de här våldsbejakande rörelserna, de utnyttjar ju gärna missnöje och finns det inget missnöje så försöker man ju skapa missnöje. Men man söker sig till människor som är sårbara, som är utanför, ungdomar helt enkelt. Va? Och man rekryterar gärna runt skolor. Eller, jag vet ju när flyktingvågen kom 2015 så stod de ju, salafisterna stod och rekryterade på centralstationen nyanlända då, till exempel. Och det är klart man är i en jättesårbar situation som nyanländ. Har ingen aning om vad som gäller i det här landet. Så. Och då står de där och tar hand om, säger sig ta hand om de här nyanlända. Då. Men det är ju... då rekryteras man till salafismen. Men salafismen är inte våldsbejakande, kanske jag ska betona. Men det finns delar av salafismen som har en våldsbejakande tendens. Och alla som for till IS kom från salafistmiljöer, så kan man säga.
Men skulle du säga att man oftast liksom fastnar eller dras in i en sekt på grund av just åskådningen som den här gruppen har, eller är det oftare att man dras in på grund av så här personkemi, att man träffar en person som är liksom, ja men att det är personen som gör att man fastnar?
Ja, absolut. Ja, det finns en mängd olika, man pratar om push och pull faktorer då så i de här, och ideologi är en marginell sak i det hela. Den får man på köpet sen då. Men det handlar ofta om en duktiga rekryterare och det är mycket personkemi då. Sen kan man väl också säga att när det gäller IS då, så var de flesta, ja, jag skulle säga det varierar siffrorna mellan 40-65% i Europa då, men de kom från kriminella miljöer. De hade liksom varit kriminella innan, de hade redan ett våldskapital på något sätt. Och så rekryterades de av någon närstående. Det är den absolut vanligaste vägen in till IS då. Sen finns det naturligtvis undantag, så, men om man ska titta på de stora strömmarna så var det kriminella som rekryterades av närstående. Så. vänner, kompisar eller familj. Så.
Men vi tänkte också på det, att så här, vad skulle du säga att det finns, eller kan man se att det finns koppling mellan att man lider av någon form av psykisk ohälsa och att man dras in i de här grupperna?
Nej, det absolut inte. Man kan lika gärna vara, jag menar, jag mådde bra. Jag mådde jättebra. Jag var liksom aldrig mått så bra då när jag drogs in i rörelsen, så att säga. Jag var ny och jag hade liksom varit ute och rest och jag var nyfiken på livet, så att det handlar mer om såna här situationsfaktorer och otur, så att säga. Sen finns det naturligtvis människor som har olika psykiatrisk problematik, men jag tänker då tänker jag mer, en sårbarhetsfaktor är ju neuropsykiatrisk problematik, kan ju vara en sårbarhetsfaktor som ADHD och autism då. Och det är ju, ja, när det gäller autism så finns det ju tydliga rön som visar på att det är många av de här lone actors, som man säger, de som begår terrorhandlingar på egen hand, blir rekryterade online, att de har autism. Ah. Alltså de här våldsbejakande rörelserna, de rekryterar mycket online, och där stöter man på mycket sådana människor med autism, och de är lätta att påverka med ideologin just. Och är det någon som fastnar för ideologin framförallt, så är det ju människor med autism då. De har en tendens, och det är väldigt svårt att hjälpa avhoppare med autism. De fastnar lätt i ideologin, så det blir ett ältande, och har man där dessutom varit med om övergrepp och våldsamheter, så kan det bli en jävla soppa av det hela. Det är just autism i ett särfall. Och jag tänker, en annan sak när det gäller just neuropsykiatri då, det är ju människor med ADHD. Är man impulsiv så är det ju kanske större risk att man inte tänker efter när man dras in i en sån här rörelse. Och det är ju så, människor med ADHD har ju, alltså olycksstatistiken, det är större bortfall. Hamnar lättare i trubbel på grund av sin impulsivitet, skulle jag säga. Så det är ju en sårbarhetsfaktor också då. Men det är ju inget samband, man måste naturligtvis inte hamna i en sekt eller få problem bara för att man har det då. Men ju fler sårbarhetsfaktorer man har, desto större risk är det naturligtvis att hamna någonstans. Men när det gäller psykiatrisk problematik, då tänker man ju depression eller schizofreni eller något sånt där. Men nej, där finns det liksom inga... det är marginellt, den typen av problem, att man hamnar i såna här rörelser, skulle jag säga. Det är klart de kanske hamnar där också då, men det... Det är helt andra faktorer, skulle jag säga, som gör att man hamnar i sådana rörelser. Jag tror att det finns ingen rörelse egentligen som vill ha människor med psykoser eller schizofrena egentligen. Det är inget man aktivt rekryterar.
Nej.
Så, det säger sig själv, tänker jag. Man vill inte ha besvärliga människor heller, så då, och svåra att styra och kontrollera. Möjligen om man vill få dem att begå våldsdåd. Det finns ju en del tecken på att människor med psykos och schizofreni har radikaliserats och fått att begå våld. Så. Och det kan ju vara en riskfaktor. Men man kan, det är många saker som samspelar här, skulle jag säga. Och ofta vi människor har ju lätt en tendens att titta på enkla förklaringar, och det är därför det blir såna här saker som att det är sökande människor, säger man, vilket är, jag skulle säga att alla i den åldern 16-25 är sökande.
Ja, precis.
på olika sätt, och eller att det är någon psykisk problematik, och visst, man kan hitta bevis för alla de här sakerna, eller att det är socioekonomiska faktorer som ligger bakom. Ja, det är en riskfaktor, så man. Men det är liksom inget som driver. Det måste till riskfaktorer och någon som rekryterar.
Precis. Och då kan vem som helst bli utsatt, liksom.
Ja,
Men du var inne på det lite innan, men vad kan man liksom göra som anhörig eller som vän om man märker att någon börjar dra sig undan eller kanske få nya åsikter som de inte haft tidigare? Så man börjar bli orolig helt enkelt.
Mm, ja, och det handlar lika mycket om vad man inte ska göra då. Det är en sak som man normalt brukar göra då, om man förstår att den andra har börjat få radikala idéer. Det är ju att man börjar argumentera och försöker få den andra att förstå att hur kan du tro på något så jävla korkat? Mm. Och det där blir ju bara, driver ju den andra bort från, för hela processen, när man blir rekryterad så börjar ju processen att man, de här rekryterarna försöker ju avskilja den här personen från sitt sammanhang då.
Mm.
Det är ju en medveten strategi att göra sig av med alla andra influenser, för att då blir personen mycket lättare att påverka då. Så därför misstänkliggörs ju oftast omvärlden, och då spelar ju man ofta de här rekryterarna i händerna genom att vara otrevlig och jobbig och ifrågasättande. För det är ju precis det vad rekryterarna och de här rörelserna säger, att de kommer inte förstå det här, de är inte så upplysta som du är.
Ja.
För i ett sånt tillstånd, det är ju som när, om en förälder, om man, jag vet, ja, ni har inte några vuxna barn misstänker jag, men,
nej.
Men om man, det är ju många som inte gillar sitt barns partner då, dottern har träffat fel kille och sådär, men det går ju inte att resonera med någon som är kär. Alla som har upplevt det fattar ju den grejen liksom.
Mm.
Det är man kär, då är man ju i ett annat universum, så det, så att det man ska göra är att försöka förstå, prata och lyssna, inte värdera, argumentera och vara kritisk så.
Mm.
Utan vara en vän, så ha kvar, för det, hela processen går ut på att du ska alieneras, du ska bort från den här personen, du ska inte ha något inflytande på den här personen, så att ha kvar kontakten är det absolut viktigaste, och då måste man låta bli att vara kritisk och hålla på och argumentera och diskutera. Det går inte i den fasen, om just när i den kärleksfasen så kan man absolut inte prata med någon som blir rekryterad så att säga. Och det går i alla fall inte att diskutera på ett vettigt sätt ideologin och säga att det är fel. Så, va? Men man kan ju ha kvar kontakten, vara en vän så, det, eller en förälder. Men föräldrar har absolut svårast för det här. Mm. Det,
ja. Och det förstår jag.
Ja, men precis. Oro, typ, det finns så många problem förknippat med detta. Så, och speciellt om det är någon sån väldigt stigmatiserad grupp som högerextremister. Och det finns ju ingen grupp som man hatar så mycket som nazister så, egentligen.
Mm.
Och det drabbar ju föräldrarna också. Om då ens barn dras in i en sån här rörelse, en högerextrem rörelse, så har man ingen att prata med. För att börjar man prata med någon om detta så blir man själv misstänkliggjord. Vad har du för åsikter?
Precis.
Så de föräldrarna sitter i en sån jävla rävsax. Det finns ju en del som kanske redan har de idéerna, men de allra flesta har inte alls de här idéerna egentligen, utan det här är något som sker på helt andra vägar, och då sitter man där och kan inte prata med någon. Vem ska jag prata med? Det blir sån hemlighet och man vågar inte ens prata med socialtjänsten eller myndigheter eller någonting. Liksom man,
nej.
Och det är väl ett budskap, om det är någon som drabbas av detta som lyssnar, att det finns ju hjälp att få. Det finns ju, man kan ju prata med, i Stockholm är det ju framförallt Exit på Fryshuset som man kan vända sig till, som har support för anhöriga som är bra. Så att det är en rekommendation, och just det här att ha kvar kontakten är det absolut viktigaste. Fördöm inte och kritisera människor som har drabbas av såna här radikalisering och radikala åsikter. Det är klart man får ju, det är ju levt ett fritt samhälle, man får naturligtvis säga vad man vill och vara kritisk till dem, men om man är anhörig och vill hjälpa den här personen, då ska man inte göra det. Så, det, men det, då har man ett val. Okej, jag vill jag vill inte höra de här åsikterna, du är dum i huvudet, fine, då får man stå för det då. Men vill man hjälpa personen så ska man inte köra det spåret, för det kommer inte att hjälpa. Då gör man tvärtom personen en otjänst. Det är bättre att låta bli i så fall, om man inte vill beblanda sig med någon som har radikala åsikter.
Men jag tänker också, om man väl liksom bestämmer sig för att lämna en sekt eller de här grupperna, är det förenat med fara på något sätt?
Det kan det vara, i alla fall de våldsbejakande rörelserna. Det är definitivt bara. Det beror lite på hur pass insyltad man är i rörelsen, skulle jag säga. De som var i Syrien, IS-krigare, resenärer, de var ju definitivt livsfara om de skulle ens få, om ledningen skulle misstänka att de inte var hängivna det, saken, då ligger man väldigt risigt till. Så där var det nära till ett liv är inte mycket värt i den världen, så kan man väl säga.
Men skulle du säga att det finns en förståelse för allt det här inom psykiatrin, alltså om det kommer? Nej.
Nej.
Det var tydligt nej.
Nej, det kan finnas enskilda individer som har förståelse så där, men nej, det finns det inte.
Nej,
verkligen inte. Jag har egen erfarenhet av det också, så jag kan inte säga något om det för av patientsekretess och där. Men det jag känner till, så stod man helt handfallen i en situation så kring detta. Så att det är absolut ett område som man borde öka kompetensen på, både inom socialtjänst, skola och alla sådana här. Och det är ju där min bok också kommer in, för att boken vänder sig ju till behandlare, socialtjänst, skola, kriminalvård, alla som kommer i kontakt med den här gruppen, med praktiska råd till hur man kan jobba, motverka, alltså både jobba, stötta avhoppare, hur man kan liksom jobba preventivt och även jobba för att avradikalisera och få folk att hoppa av, så att säga. Så det är beroende lite på vilken fas de är, en person befinner sig i. Så att det, jag hoppas att den kan få spridning och att man börjar förstå lite problemet. Och som sagt, som jag har sagt innan, det handlar framförallt om att saker som man inte ska göra egentligen. Det är nästan det viktigaste egentligen. Och att inte hålla på att diskutera, argumentera, värdera och ifrågasätta och vara kritisk. Så om man nu vill hjälpa någon, för då kommer man ingen vart.
Det är så intressant också, för jag tror att många har en bild av att det är tvärtom. Att man ska ligga på hur mycket som helst, man ska argumentera ständigt. Det känns så viktigt och att man får reda på att det faktiskt kan hjälpa.
Ja, verkligen. Men tyvärr är det väl så då, för jag har ju försökt få folk att förstå att det här argumenterandet och inte är så produktivt, men inte ens psykologer som jag stöter på i alla tycker att det är, nej, men det är klart man måste säga från när någon är rasist, så typ. Ja, fine, det är klart man måste kanske markera, men då får man ju väga, vad vill du göra liksom? Vill du hjälpa den här personen? Man kan säga så här, om man vill hjälpa personen så måste man försöka tackla den personen på, man måste bli vän, man måste skapa en relation. Men om du inte vill ägna dig åt det, gör ingenting, för det är fan så mycket bättre än att hålla på och tjata och argumentera med de här människorna. Seriöst, det är faktiskt så. Så det är väl bättre att bara låta bli. För att allt argumenterande gör bara att de stärks i sin tro. Så det får totalt motsatt effekt. Så låt bli det, åtminstone. Ja.
Men vet man någonting om hur många i Sverige som är med i en sån här grupp eller sekt?
Det förs ju ingen statistik över detta då. Men en uppskattning, om man räknar bort det stora när man räknar bort muslimer. Mm. För där finns det ju också liksom sekter, extremistiska rörelser, fundamentalistiska varianter av islam då. Mm. Och där vet man inte riktigt, tror jag, hur många som är med, ja, som salafister till exempel. Men om man tänker sig bara rent om man räknar bort dem, så brukar man räkna med åtminstone typ 1% av befolkningen är indragen i någon sån rörelse i varje givet ögonblick. Så, mm. så det väl, skulle vara typ närmare 100 000 människor då, i Sverige. Och det är nog en ganska bra uppskattning. Men då, sen tror jag att då tillkommer... jag tror att det är en större mängd andel av muslimer som är indragna i fundamentalistiska rörelser. Även om det kanske inte handlar om jättemånga procent mer. Men jag tror att det finns en... I alla fall i Sverige, den fundamentalistiska islamismen har ganska många anhängare i Sverige, skulle jag säga. Men jag vet faktiskt inte exakt så hur många.
Men nu tänker du då liksom att man ska, att vi ska kunna lära oss och inse att ingen är helt skyddad från manipulation och radikalisering?
Ja, jag hade ju en idé förut, som vi hade ett projekt, jag och en magiker.
Ja.
Vi vände oss till gymnasieskolor och gymnasieelever, framförallt även högstadieelever då, med en show som vi hade, där vi utsatte dem för påverkan och manipulation. Och ja. Hela tanken är ju att det är som att vaccinera mot påverkan. För jag tror att det är först när man har blivit lurad och manipulerad som man fattar. Tror jag. Det går inte att prata om det. Man måste erfara det. Va?
Mm.
Det är som vaccin. Man får problemet. Man får sjukdomen i en liten dos för att utveckla immunförsvar. Va? Och sen har vi ingen uppföljning av hur det här gick. Då, men jag tror att det är så man måste göra. Då. Man kan inte prata om det. Man måste få... utsätta människor för det i en kontrollerad miljö, för att man ska få hjälp. Det här fattar inte jag att jag gick och påverkade. Det är det man vill uppnå. Så, va? För innan dess så kommer folk att bara slå ifrån sig. Va? Man måste bli lurad för att fatta det, skulle jag säga. Har ni blivit lurade någon gång?
Ja, jag funderar på det också. Men jag kommer ihåg faktiskt en gång när vi var... Vad gick vi då? Vi gick nog början av gymnasiet, så det är ju verkligen den här åldern, 17 år. Då vi två och en kompis i oss, vi såg någon annons på Facebook om hur man skulle kunna spela på kasino.
Ja, just
det. För att bli ekonomiskt. Så vi satte in så 200 kronor var. Det var ju tur att det inte var mer, kan man säga.
Mm.
Och förlorade ju såklart det. Men alltså det var ju, vi tänkte så här, shit, vi har hittat det här, för att nu ska vi bli ekonomiskt oberoende.
Mm. Ja, och alla andra som inte har hittat det här är bara dumma, för det finns ju en annons på Facebook.
Ja. Men jag kan ju säga, det där är ju ett klassiskt knep. Just, det är en liten summa, man blir inte så upprörd själv, och man anmäler det säkert inte heller.
Nej. Precis.
Eller hur? Mm. Man är ganska säker. Men tänk då om 1000 personer betalar in 200 spänn, hur mycket blir det?
Precis, alltså
det blir ganska stort bedrägeri, men det klassiska är ju att man får en liten summa av väldigt många människor. Ingen anmäler, men man får en jävla massa pengar ändå liksom.
Så exakt.
Det bästa skulle man, det kan jag också ge ett råd, anmäl sånt. Skit i det, 200 spänn, nej, det är inte det som är grejen. Det är att de här personerna tjänar en jävla massa pengar på många människor. Så, va?
Mm.
Det Nigeria-brev är man ju mer liksom vaksam mot. Där, för det handlar ju om enskilda individer som luras på större summor. Då.
Mm.
Och där går man ju för att göra ett... vad ska man säga? Ja, man vill ha en stor summa då, av en person. Men de här små bedrägerierna också, man ska inte strunta i dem. Man anmäl det också.
Mm.
Det, även om det, de ska, det ja, nu ska jag inte tipsa bedragare heller då, men.
Alltså när man växte upp så har man ju så här klassiska minnen av, alltså, Jehovas vittnen måste jag säga, så att de kommer och knacka på och man skrattade och skämtade lite om det nästan.
Mm.
Och jag vet inte om det klassas som sekt eller, alltså,
jo, jo, absolut. Det, det är sån, de är väl, alltså, salafismen och Jehovas vittnen är väl lika till sin konstruktion faktiskt. Extremt mycket regler för hur man ska bete sig. Man får inte ens ha sex i otillåtna ställningar och det är mycket så här kontroll, total kontroll, va. Det kan jag också säga, det är ju faktiskt intressant, det har med det vi har pratat om innan också att göra, att Jehovas vittnen är den organisation som tappar flest ungdomar som växer upp. De 65% av alla som växer upp lämnar i tonåren.
Och
en av de främsta anledningarna är ju just den här lockelsen av allt som är förbjudet utanför. Det är det som händer, det är därför så många lämnar. Det är liksom, även om man vet att man kommer att brinna i helvetet, för många lämnar och tror fortfarande, men den här lockelsen av det förbjudna blir mycket viktigare så. Man blir, träffar någon kille eller tjej och så
kär.
Ja, precis. Så gör det där förbjudna, man vet man brinner i helvetet, men det här är mycket skönare
det är värt det,
att
liksom
göra. Det där problemet får vi ta sen då, tänker jag. Men ja, och bara innan, för det finns en annan rörelse som är bäst på att behålla sina tonåringar.
Vilka är det?
Amish i USA.
Och
det är kanske inte hela förklaringen, för de är ganska slutna och det är svårt att kanske hitta ett annat sammanhang. Det spelar ju också roll. Men de har ju också jag tycker de är väldigt smarta och jag ska inte heller tipsa sekter om hur man kan göra. Men det är faktiskt, de har ju något som heter Romspringa. Där man tonåringar, och jag tror det är när de blir 16, så har de ett år där då allt det här förbjudna är tillåtet plötsligt.
De har liksom kommit runt det. Men gud.
Och det är inte alla som testar det, men bara att förbudet tas bort, då försvinner lite av den här drivkraften får folk att lämna de här rörelserna. Va?
Mm.
Så om Jehovas vittnen var smarta så skulle de ju i en viss ålder bara tillåta detta. Då skulle de behålla många fler. Va?
Mm.
Men det kommer de inte göra, för det går
helt emot.
Det går helt emot. Deras ideologi förbjuder det. Så de kommer, det är ju det också, alla såna här rörelsers fall, de kan ha väldigt svårt att ändra strategi. När situationen förändras eller om de gör något som inte riktigt är optimalt för rörelsens överlevnad, så har de väldigt svårt att ändra ändå. De fortsätter med saker som inte gagnar rörelsen då, så att men,
jag tyckte det var intressant, alltså just när du sa det här mellan 16 och 26 år. Mm. För nu har vi läst väldigt mycket om Knutby och alla som, alltså när de kom dit och liksom Knutby Philadelphia egentligen blev grunden, så var ju alla just i den åldern.
Ja, men visst. Och de kommer ju från pingst typiskt. Så kommer man in någon lite mer extrem rörelse. Det är också väldigt vanligt. Va? Så det är klart, alla som blir salafister i princip, de kommer ju har ju en muslimsk bakgrund. Sen finns det ju konvertiter, eller det heter revertiter egentligen, för att i de här extrema fundamentalistiska rörelserna så finns det ju idén att alla är muslimer i grund och botten, så att säga.
Ah.
Så om någon då blir salafist eller så har man reverterat, man har gått tillbaka, så att säga. Man har inte konverterat, man har reverterat.
Det finns mycket att...
Nej, men detta är så intressant, man kan sitta i flera timmar.
Men vi har kommit till vår sista fråga.
Ja.
Vad inspirerar dig i livet liksom?
Min fru.
Åh, vad fint.
Jo, nej, men utan henne hade jag nog inte gjort det jag gör idag. Jag vet inte vad som hade hänt mig eller vad jag hade gjort. Så, men jag hade nog inte jobbat som psykolog. Och, ja, hon har varit en inspiration och en stöttepelare
i
mitt liv, kan jag säga.
Ja. Tack så jättemycket, ja. Håkan, för att du ville gästa Ångestpodden och att vi kunde göra det så här på distans i dessa tider.
Ja då, det var tack själva. Det var kul att prata med er.
Och tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram. Där heter vi Ångestpodden. Exit, som nämns i avsnittet, finns för dig som är aktiv i radikala grupper och vill få hjälp med att lämna dessa. Läs mer på fryshuset.se.
Podplay.